Artikel 3. Reportage. Järva begravningsplats.
Tidigare i höstas öppnade Järva begravningsplats som ligger intill Järvafältet. Begravningsplatsen erbjuder 9000 nya viloplatser och vänder sig till alla oavsett livsåskådning. I samklang med naturen har man skapat en öppen begravningsplats utan höga murar eller avgränsningar. Matilda Ivarsson Kilberg har fått en rundvisning tillsammans med Anneli Sjöström som är kommunikationschef på Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning. Projektet med en ny begravningsplats har pågått länge och Anneli berättar om hur det startade.
2009 var en arkitekttävling där det kom in 111 förslag på hur man ska kunna använda det här området också som ett naturområde och en begravningsplats. Hur ritar man ett ställe där man ska kunna göra både och utan att det krockar för mycket? Och de som vann heter då Kristine Jensen Tengstuge, alltså teckningsstuge på danska, och Paul Ingeman heter han som har ritat byggnaderna. Så det är Kristine Jensens företag som har gjort landskapet och det är Paul Ingeman som har gjort byggnaderna. Och det vi ser här är en väldigt öppenhet. Vi ser inga höga murar, vi ser inga höga häckar. Vi har inte fyrkantiga gravkvarter utan vi har väldigt mycket runt och öppet så att du ska kunna se. Och samtidigt är det avgränsat. Så precis där vi står, på en grusväg, för det är ett kulturreservat, så ser vi till vänster en mur, en låg mur och ett dike. Innanför där är gravkvarter. Och på den här sidan så är det liksom rekreationsytor eller där man ska kunna vara och passera. Kunna jogga igenom här om man vill det. Det blir också en trygghetsfråga att du faktiskt ser vilka som är i området. Sen blir det ju lite blåsigare än om det hade varit häckar här. Så.
Ja, det kommer vi märka idag. Det blåser i mikrofonen. Det får vi stå ut med. Jag ser, det är cirklar, tänker jag. Cirklar runt omkring oss.
Ja, det är lite ovaler. Vi har kallat dem för gravöar. Nu kallar vi dem kvarter för att det är det begrepp man använder. Man har gravkvarter. Men jag tänker att vi kan gå in här till det första gravkvarteret som vi har gravsatt i. Och hittills då har vi haft 8 kistbegravningar. Vi har haft en urnbegravning och en gravsättning i minneslunden. Så det är på 10 personer som vilar här redan på mindre än en månad.
Ja, men hur är intresset för att begravas här?
Jag skulle säga att det är nog större än vad vi hade räknat med. Det är väldigt fint att det kommer... Det har målats upp en bild av att det bara skulle vara en muslimsk begravningsplats, så det är inte det. Nu har vi... De kistgravarna här de är riktade mot Mekka, så det är muslimer. Men vi har förfrågningar från många andra också. Mm. Vi har också en askgravlund som vi kommer se. Det är de 4 som finns. Kistgravar, urngravar, askgravlund och minneslund.
Mm. Vilken var den närmsta begravningsplatsen innan?
Spånga kyrkogård har vi här. Mm. Det är jättenära. Det är ju en kvart härifrån att gå. Men den är väldigt full och där är det ju gravar som... Där har vi inte många kistgravar kvar. Mm. För så är det ju. Det fylls ju på. Sen urngravar, eller du kan alltid gravsätta urner ovanpå en kista. Mm. Så en grav kan ju ta den här, de här till exempel, de har ju plats för 24 urner. Men det är ju gravrättsinnehavaren, den som har gravrätten, som bestämmer vilka som får begravas i graven.
Ja, här ser det ju väldigt nytt ut, som att det har varit gravsättning alldeles nyligen. För att det är ju de här klassiska jordhögarna där man ser att det har grävts och så ligger det nästan färska blommor. Ja. Så pass nyss är det.
Ja, vi hade i gravsättningen i förra veckan. Och då har vi ju så att vi gräver en grav och så gravsätter vi där. Och så gräver vi graven bredvid på en gång. Så att vi har hela tiden öppna gravar här. Så det som syns här är ju ett slags lock. Och sen är det som en slags ram som man sätter ner i ytan för att inte väggarna, sanden, ska åka ihop. Liksom. Så det blir som en ram. Sen tar man upp den här ramen när kistan är nere och så lägger man på jord. Och då ligger det ju liksom lite högre upp och sen plattas det ju till vart efter.
Och den här ytan, här är det liksom lite grus och lite gräs. Hur kommer det se ut här så småningom?
Just här kommer det vara som en gräsmatta på de här gravytorna som vi säger. På andra sidorna så kommer det vara ängsytor, så vi kan se det lite längre fram sen att det finns redan blommor. Vi planterade fram förra hösten Och vi har vallmo och blåklint som faktiskt har blommat igen, som är inne på sin andra omgång av blomning. Mm. Sen ser vi har runda gravkvarter här uppe också som vi kallar för Poppelöarna. De har höga träd runt sig, så vi har 297 pelarpopplar kallas de. Väldigt smala träd, höga, och de kan bli närmare 20-25 meter höga, de här träden. Och där är det också, kommer också vara gravkvarter, sistgravar. Och det är lite av en utmaning för mina kollegor, för att det är runt. De är inte så vana vid saker som är runda. För du ska gräva, och vi är vana vid att saker som är 90 graders vinkel. Och som du ser här också, så är det små pinnar utsatta. Det är det man kallar att man har satt ut gravarna, så de har då nummer. Mm. Så att vi ska veta var vi gräver gravarna helt enkelt.
Sen så lite utspritt här så ser jag ju som små tak. De smala spetsiga tak, vad kan de vara, ungefär 4 meter höga, vad är det för någonting?
Det är små portaler eller markörer kan vi säga, som faktiskt är som de ska markera att här har vi ett gravkvarter, här har vi in, och där i finns det vatten som man kan ha sen när man vill vattna blommorna eller om man vill tvätta händerna när man ska gå till graven. Och i dem så finns även belysning längst upp. Det är riktigt gediget tjockt trä, vi kan gå och titta närmare på dem.
Men det är ingen liksom sån gatubelysning traditionell här där vi går.
Där har vi en armatur, så det finns på de större gångstråken så finns det belysning, men den är ju väldigt anpassad för området, så det kommer ju aldrig vara helt upplyst här, för att vi har ganska mycket djurliv och vi har fåglar, vi har rådjur som rör sig här, så att det är en specialanpassad belysning för den här platsen. Om du känner på den här, det är rejält,
känner vi på träet här.
Rejält tjockt trä som heter termowood heter det. Mm. Så att det är värmebehandlat och det kommer att blekna med tiden och kommer att bli nästan vitt det här träet. Och sen om vi tittar in då upp här i
portalen, men där sitter ju belysning.
Så är det belysning som strålar ner och sen belyser ner och på stenen som är här också. Så att det blir som små fyrar i landskapet på kvällen.
Har du varit här när det är mörkt?
Ja, det är jättehäftigt. Det är liksom en helt annan typ av plats. För att, alla platser blir ju annorlunda när det är mörkt. Ja. Men just för att det är de här små fyrarna kan man nästan säga i landskapet.
Du känner ju liksom inte, oj vad mörkt det blev här, lite läskigt. Vi är på en begravningsplats. Eller hur är känslan?
Nej, jag personligen är inte alls mörkrädd. Så att, men det är klart att det blir mörkt. Det blir alltid mörkt på ställen där det inte är så mycket belysning. Jag tycker det blir jättefint. Mm. Verkligen superfint. Och det fanns ju ingen belysning här innan. Så nu har det ju blivit, för den som vill promenera i området så är det ju mer belyst än vad det var tidigare.
Begravningsplatsen invigdes ju, det är ungefär 4 veckor sedan. 30 september invigdes den. Är allt klart då?
Nej, och vi kommer inte bli klara på många, många år, för tanken är sen att vi faktiskt ska bygga ut den här om ungefär 10 år igen. Så att det är massa detaljer som ska göras klart nu, och sen så kommer vi börja titta på hur vi ska göra framöver för nästa etapp så att säga. För begravningsverksamhet är ju väldigt, väldigt långsiktig. Det är platser som kommer bevaras i stort sett för all framtid nästan. Nu har vi kommit till det som heter Askgravlunden, och här ser vi en alldeles rund kortenstålsring som kan vara, vad kan den vara? 6 meter, 7 meter? Jag har dålig uppfattning om det. Här kommer det vara vatten, den är skålad den här ringen, så det kommer liksom vara cirkulerande vatten. Och så kommer vi gravsätta i mitten av den här, och vi kommer gravsätta mellan alla träd som finns planterade som en oval runt omkring. Och en askgravlund, då får man som anhörig vara med när man gravsätter. Och då gravsätts askan i en slags sammetspåse. En liten sammetsurna kan man kalla det. Eller tygpåse är det. Kanske inte precis sammet. Den är så här fin, svart. Och sen kommer det finnas namnpresentationer. Så de som gravsätts här kommer finnas här små skyltar. Men i maj är det först. Apropå att allting inte är klart. Det här är inte färdigt för gravsättning ännu. Men vi har fått förfrågningar. Vi vet att det finns de som vill ha anhöriga som gravsätts här. Här är vi nu i ett urngravkvarter och till höger kan vi se så har vi lite, ser du tydligt, att vi har blå klint fortfarande som blommar. Så här är det, kommer det vara mer ängsmark och sen då till vänster där det är kvarter där för liksom gravar så kommer det vara gräs. Och här framme har vi då den första urngraven som uppläts. En man som bodde här i området och som där anhöriga faktiskt har väntat på att begravningsplatsen ska öppna för att få, han ville verkligen bli gravsatt på Jarvafältet. Mm. Det är väldigt fint. Mm.
Ja, där ser vi ju, det är ju, finns ju ljus och ja, men en sån här vacker kreation med gran och kottar och blad.
Den gravsättningen var i fredags så att de satte dit där i fredags.
Ja. Mm. Mm.
Och de ljusen brann i lördags. Nu blåser det lite grann så de slocknar ju ljusen.
Mm.
Så, men det var väldigt fint.
Mm. Många känner ju till Skogskyrkogården och har säkert varit där. Jämfört med den, hur stort är det här området?
Knappt en femtedel.
Mm.
I det vi har tagit i bruk nu.
Mm.
Totalt har vi 40 hektar som kommer bli begravningsmark här. Skogskyrkogården är 108 hektar. Det är jättestort.
Mm. Nu öppnar det upp sig här och en större, ja men det är ju lite som en sjö. Två svanar mitt i som står på någon liten ö där.
Det är en återställd våtmark kan man säga. För vi, här, när den här Granholmstoppen byggdes då på 70-talet så dränerades vattnet bort. När vi kom in och började bygga här så tog vi bort den här dräneringen så att vattnet ska vara kvar i området. Och då kom det upp så här. Så det är som en, precis som två små sjöar kan man säga. Och här kommer vi inte ha någon fisk utan det kommer att vara så att växtligheten dör och sen förmultnar den i vatten. Och då binder det koldioxid och det är det som kännetecknar en våtmark egentligen. Att du har liksom den typen av förmultning.
Mm.
Och sen så är det ju här, för våtmarkerna är ju till för att ta hand om vattnet i området också. Så att det kommer rinna vatten hit. Och sen kommer det, om det finns mycket vatten här, så kommer det kunna rinna vidare. För det finns en förbindelse mellan våtmarkerna.
Mm.
Och sen längre bort så finns en förbindelse som går bort, ända bort till Igelbäcken. Som är hotad. Den blir ofta uttorkad.
Mm.
I Igelbäcken bor en liten fisk som heter grönling.
Mm.
Som är jätteskyddsvärd. Så här har vi kunnat då, om vi har mycket vatten så kommer vi kunna dela med oss av det till Igelbäcken.
Mm.
Så.
Här står det också att det är en meditationsplats.
Ja, det är en slags yta där man ska kunna samlas. Och vi kommer titta på nu har vi ju tagit det i bruk. Vi ska se vad som händer. Och fundera också på ljud. För det är lite bullrigt.
Ja, precis. Vi är ju nära en stor trafikled.
Vi är nära E18. Det kommer att byggas här uppe ovanför begravningsplatsen så ska det byggas bostäder. Sen ska vi plantera mer träd och vi ska se hur den här platsen upplevs. Vi vet ju också när förbifarten som byggs, då kommer belastningen på E18 här att minska. Så hur kommer det påverka ljudbilden? Liksom? För det är mycket ljud här. Eller det är en del ljud ska jag säga.
Om du vill höra mer om Järva begravningsplats så kommer Anneli Sjöström att ha ett föredrag på Stadsarkivet den 13 november. Mer information om det får du i veckans kulturspecial.